En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Kungaparet har varit på ett spännande statsbesök i Mellanöstern och vi berättar allt om vad som hände bakom och framför kulisserna.
Vi pratar även om kung Charles. Han är på gång med stora förändringar i kungahuset. Och så kollar vi lite på hur det påverkar alla familjemedlemmar. Alla är inte nöjda, kan vi säga.
Nej, men så är det verkligen. Och vi pratar även om kronprinsessan Victorias resa i Kenya. Och varför Harry och Meghan blir så otroligt kritiserade för det här priset som de ska tilldelas. Kungaparet genomförde sitt allra första statsbesök utomlands efter pandemin. Och Jenny, du åkte ju faktiskt med.
Mm.
Ja, det vill vi såklart höra allting om. Och i sitt officiella uttalande så sa kungen att det kändes fint att det första besöket gick till just Jordanien. Och det var då kung Abdullah och drottning Rania som stod som värdpar under de här 3 dagarna. Och kungen, han berättade även i sitt tal att det inte var första gången som de var i Jordanien, utan de har ju varit på statsbesök där tidigare för 30 år sedan. Och de har även besökt landet privat. Och dessutom så var ju faktiskt kronprinsessan Victoria och prins Daniel där för 4 år sedan. Och det var ju någonting som kungen också nämnde i sitt tal. Men Jenny, hur var det att vara med på den här resan?
Jo, men det är ju alltid spännande att åka med på sådana här statsbesök. De är ju väldigt uppstyrda, det är de ju. Men man hinner se väldigt mycket ändå. Och jag har ju varit med på flera statsbesök utomlands under de här 19 åren som jag har bevakat kungahuset. Men det här tyckte jag ändå var extra spännande och intressant. För att Jordanien är ju granne med Syrien, Saudiarabien, Israel, Irak. Och i det här området så är det mycket turbulent. Men så har ju då Jordanien lite grann varit relativt fredligt den senaste tiden. Och det är klart de har haft konflikter som efter andra världskriget med Israel och sådär. Men just nu är det liksom en lugn punkt i den här kokande kitteln. Och det är ju så här att många syriska flyktingar har tagit sig över gränsen till Jordanien. Och flyktingfrågan, den var ju såklart då mycket central under det här statsbesöket. Men det var liksom ett besök fullt av kontraster. Det var affärsuppgörelser, det var flyktingläger, det var galamiddagar, idylliska stadsvandringar och svåra situationer. Och mitt i alltihop det här så hamnade även jag och fotograf Jerker Ivarsson mitt i en nyhetsjakt då, på utrikesministern, men det kan vi ta sen.
Men hur var det då? Det måste ha varit väldigt så här, jag tänker som du säger, det var ju så många olika kontraster under det här besöket. Upplevde du det någon gång jobbigt att uppleva de här olika typerna av kontraster?
Ja, det gör man ju, för det som kändes rätt in i hjärtat, det var det här besöket i Zaatari, det här flyktinglägret. Det är ju ett av de, alltså det är det största i Mellanöstern. Och jag kan ju berätta mer om det sen när vi liksom snackar om det här. Men det är klart att kontrasten mellan det och liksom de här tjusiga tillställningarna, Det är ju, man hoppar liksom från ytterligheter hela tiden. Och det var ju inte bara jag som påverkades av det, utan det gjorde vi allihopa. Det gjorde ju kungaparet också. Och samtidigt var det en sån viktig del i det här statsbesöket.
Men det var ett ganska så fullspäckat schema under de här 3 dagarna.
Oh ja, det är det alltid. Ja. Man hinner inte med så himla mycket mer än att jobba. Nu var det jordanska hovet då, de såg ju till att vi hade fått hotell, de såg till att vi hade fått transporter. Vi hade jättetrevliga chaufförer som skjutsade runt oss då i sina minivans, och så får man ju faktiskt på ett statsbesök, de här pressbussarna får ju åka med i den här bilkortegen hela tiden. Och det var nog vår stora lycka, för trafiken i Jordanien är fruktansvärd. Alltså att dö i trafikolyckor är ju liksom, jag tror att det är en av eller den vanligaste dödsorsaken i Jordanien. De kör som galningar. Och då är det också så mycket trafik så att åker man inte i kortegen, då är man fast i trafikkaoset. Så att det var vi väldigt glada över.
Var det många andra journalister från andra världsdelar där?
Det var det faktiskt inte. Från Sverige så var det jag och Jerke från Aftonbladet. Det var en fotograf, Pontus från TT, och så var det superhärligt gäng från TV4. De gör ju det här Kungahuset, det är deras årliga tv-program.
Just det.
Ranja och Johan. Så vi var ett väldigt härligt gäng. Och sen hade vi också The Star of the Stars, Cecilia Udén från Sveriges Radio. Hon är ju, om du vet, om du lyssnar på hennes rapporter från Mellanöstern så kan man inte slita sig från radion. Hon är stationerad i Kairo.
Mm.
Och hon kom över då till Jordanien för att, jag tror hennes vinkel var lite mer den här politiska.
Mm.
Men hon var med oss och det var jättespännande. Hon pratade dessutom arabiska som räddade oss från många situationer.
Gud vad häftigt. Men under de här 3 dagarna då, liksom, hur tillgängliga var kungaparet för, ja, men för dig?
Jag måste säga att de bjöd otroligt mycket på sig själva. Ibland vid statsbesök när det är så här späckade scheman så kommer man inte åt de kungliga så mycket. Men faktiskt på den här resan så var de var väldigt, väldigt tillgängliga. Det blev ju flera pratstunder men absolut 2 intervjuer då under resan. Och den första den fick jag i staden Al-Salt som ligger en bit nordöst då om Amman. Och det är en gammal antik salthandelsstad. Oerhört pittoresk. Och kungaparet de fick vandra runt i stan, de fick massa information och äta god mat och sådär. Verkligen så här uppleva kulturen där. Och sen efter det så klev vi upp på en stor takterrass. Så man kunde se liksom hela stan. Den låg under våra fötter. Så det var bara så här takåsar när man tittade ut.
Man fick ju några glimtar där på ditt Instagramkonto. Det såg ju otroligt vackert ut där vid den intervjuplatsen.
Vill ni se det så gå in på Kungligt med Jenny på Instagram. Men då gjorde jag en intervju. För att jag skulle skriva en artikel som handlade om hur framgångsrikt det här statsbesöket hade varit redan efter 2 dagar. För det var flera grejer som hade gått i lås, bland annat då så kommer det bli en sån här direktlinje med flyg med Royal Jordanien mellan Amman och Stockholm. Det är, Jordanien kommer öppna ambassad i Stockholm och så har man också skrivit ett samarbetsavtal då med så här, publika transporter. Så det är 3 jättestora grejer. Och då ville jag liksom fråga kungen om vad han tyckte om det här. Och då gjorde vi en intervju med kungaparet där på terrassen och vi kan ju lyssna lite på vad kungen sa.
Det fanns mycket mer potential än vad jag kanske hade förväntat mig. Det var en stor delegation från Sverige med ett antal svenska företag som en del har varit här väldigt länge. Och de klassiska svenska företag som vi känner till. Men sen var det alltid några nya som ville in på den här marknaden. Och som sagt, det är ändå 10 miljoner människor som bor i landet. Alla kanske inte är så där jätteköpstarka, men det finns en möjlighet och det kommer att finnas för framtiden och så vidare, så att vi ska försöka vara med, det är ju helt klart. Och de vill ha hittat bra partners här nere och så vidare.
Ja, vi är ju lite så här rossliga allihopa här. Om ni tycker att kungen låter lite hes så är det helt riktigt. Vi var många som hade lite skav i halsen av den här torra luften då och även flygresan, man blir ju lite sån. Men fokus då på statsbesöket, det var såklart flyktingfrågan. Och det blev ju naturligt på det viset eftersom vi då tillbringade en stor del av den 3:e dagen i Zaatari. Och som jag sa innan, det är Mellanösterns största flyktingläger. Över 80 000 människor bor i det här lägret. Och det är ju mestadels syrier då. Och de allra första syrierna som flydde över gränsen, det fick vi berättat för oss då. De kom runt 2012. Och så kriget i Syrien, konflikten startade egentligen året innan, men liksom, man kunde då märka att de här flyktingarna började komma då 2012. Och de vandrade genom ökenlandskapet på nätterna, tog sig över gränsen. Och de första då, 100-talet, de fick ju bo i tält, men sen så kom det kom såna explosionsartade mängder med flyktingar. Så i Zaatari så började man bygga små baracker och det blev som små gator och sen blev det som en liten stad. Det är mer en stad än ett läger idag. Och vi fick se då att det finns ju skolor, vi besökte en skola.
Inne i liksom flyktinglägret.
Ja, inne i det här lägret. Ja. Det finns vårdcentraler, aktivitetscenter, men då ska man ju också tänka att det är inte så som vi tänker en skola, utan det är en skola i en barack. Det är liksom ett aktivitetscenter. Det är som en liten byggd innergård med baracker runt om och lite olika rum och sådär. Och sen, det jag verkligen tänkte väldigt mycket på var att vi var ju där en dag när det var torrt och soligt.
Mm.
Och nu på vintern så är det ju behagliga temperaturer, men på sommaren kan det bli fruktansvärt hett.
Mm.
Och det här vita, tunna dammet, alltså det la sig liksom över kläder och skor och allt man hade med sig i ansiktet och... När det regnar så blir det här vita dammet, det förvandlas till en sån här gröt. Alltså gröt av lera som man då klampar runt i och klafsar runt i. Och det är klart att det här är ett välordnat flyktingläger. Men det är ju inte, det är ju liksom fruktansvärt, det är fortfarande fruktansvärda förhållanden. Och då tänker jag bara att hur ser de lägren ut där man inte har det så här välordnat och fint? Alltså där tror jag också att det är mycket, mycket kontraster.
Men ni var då inne i det här flyktinglägret tillsammans med kungaparet. Och ja. Fick följa dem då under deras besök där inne.
Ja, men verkligen. Mm. Och då kan man ju tänka att det var ju, vi hade ju, eller kungaparet då hade ju otroligt beskydd. Alltså de hade ju alla sina livvakter med sig och från det jordanska hållet också. Det var en av prinsessorna från den kungliga familjen som var med från jordanskt håll också då. Hon var förresten journalist, jobbade som journalist. Mm. Men det blir ju otroligt känslosamt. Det var inte så att jag upplevde att människor vi träffade var desperata. Men det var också en tid på året när det är ganska behagligt klimat. Och liksom, i det här lägret så finns det ju, matutdelning och det finns ju liksom saker som gör att ja, men de här människorna, de är fattiga och utsatta såklart. Och så är de ju fast i det här lägret. Ett fåtal kan ta sig ut för att de har så här arbetstillstånd och jobbar på jordbruk i närheten eller liknande saker. Och kungafamiljen, eller kungaparet då, de träffar faktiskt en familj. Det är klart att den här familjen är utvald liksom, för att prata med dem. Men en mamma och pappa med 7 barn. Och varav en av döttrarna faktiskt då har kunnat börja på universitetet i en stad i närheten. Men där är ju också problemet att det kostar pengar. Mm. Och flyktingar har inte mycket pengar. Även om man har lyckats få ett jobb eller lyckats öppna en liten affär i det här flyktinglägret. Och jag pratade med chefen för UNHCR då i Mellanöstern. För UNHCR, de är liksom med och tar hand om det här lägret. Och han sa att med den här ekonomiska krisen som är just nu så tenderar ju färre människor att skänka färre pengar. Och det, alltså man förstår inte vilka konsekvenser det får.
Nej.
För ett sånt här flyktingläger. Men vi kan ju lyssna lite på vad kungaparet sa i lägret. Kungen och kungafamiljen har ju haft ett engagemang kring migration och flyktingfrågor länge. Och vi såg ju 2015 så var ju engagemanget jättestort för flyktingar i Sverige. Om jag får fråga, hur och varför startade det här engagemanget?
Nej, det är först ett, tycker jag, självklart. Om man kan bidra med någonting överhuvudtaget så gör man det. Om man med materiella saker eller man kan bidra med vänskap så att säga och ta emot och hjälpa folk och se till så de har någorlunda dräglig tillvaro i livet. Så tror jag alla gör det spontant, det är helt självklart.
Men har kungen alltid känt så i hela sitt liv?
Nej, men det är klart, man har inte haft möjligheten att vara i den situationen och vi har inte haft de situationerna förrän senare år när de stora flyktingströmmarna har börjat vandra genom Europa och så vidare som har även hamnat i Sverige. Det är ju fruktansvärt. Men flyktingsituationen har ju nästan alltid funnits i världen. Det är det som är ganska otäckt. Man har ju talat om de här strömmarna och man har varit rädd för mer strömmar i framtiden också av olika anledningar. Nu har vi haft olika krig och nu har vi ett krig i Ukraina och men sen har vi politiska flyktingar, normala politiska flyktingar. Det finns alla sötter. Sen har vi då miljöproblematiken som finns i vissa områden och det här området har man ju talat om vattenbrist och det kan skapa rörelse när det gäller befolkningsgrupper och så vidare. Så det har ju alltid varit en rörelse och det får vi leva med på något sätt. Men det gäller att försöka från länder och myndigheter att skapa en så trevlig och gångbar möjlighet som möjligt. Det är svårt, men det går att lösa på ett eller annat sätt. Men det kanske inte blir perfekt, men vi gör så gott vi kan.
Ja, nu är det mycket prat om kungen, men jag vill också fokusera på drottningen. För hon är lite magisk, tycker jag, vid sådana här besök. Och det är ju den här förmågan att alltid behandla alla lika. Det spelar ingen roll om hon pratar med sin kungliga kollega, drottning Ranja, eller om hon pratar med en flyktingflicka i skolan. Det spelar ingen roll för henne alls. Hon satt sig i en skolbänk då, bredvid en av de här flickorna. Och så hade de en tolk som hjälpte dem att förstå varandra. Och så är det såklart lite språkförbistringar, men det drottningen gjorde då var att hon tog den här flickans blyertspenna och så i hennes skrivbok då så skrev hon sitt namn, Silvia, och så pekade hon på sig själv. Och den flickan då, hon så här satte fingret under namnet, så läste hon så här långsamt och försiktigt, och så sa hon det namnet högt. Och så fick de en kontakt som är väldigt fin.
Det, visst var det också det klippet som finns att se på ditt Instagramkonto när hon skriver sitt namn. Jag tyckte det var väldigt fint.
Ja, man ser att de får någon slags koppling.
Precis.
Där.
Precis.
Men vi kan lyssna på vad drottningen sa under intervjun.
Och drottningen har ju jobbat i många år med utsatta barn, och många av dem befinner sig ju i konflikt och på flykt. Hur tycker drottningen att vi som är hemma och tittarna som ser det här, hur ska vi göra för att bäst hjälpa människor på flykt?
Men jag tror det har ju Sverige alltid gjort, och svenskarna har alltid varit underbara att stödja och hjälpa i alla situationer. Så det är klart, den här filmen visar naturligtvis hur situationen är idag här och hur svårt det är. Och jag får av beundran att se hur organisationerna här hjälper dem att få ett tillvaro. Det är många som har drömmar av dessa ungdomar. De drömmer om att bli journalist, de drömmer att bli kirurger, de drömmer att få en utbildning. Och de har nu naturligtvis genom internet och så vidare också fina möjligheter att följa den utbildningen. Så på så sätt är det ju lättare, med det som kungen sa. Flyktingar har alltid funnit, och om jag tänker tillbaka på mina föräldrar efter kriget, då var det inte flyktingar på det sättet, men det var ett lägret också. Så det är många av de problemen som jag ser här också. Och det är klart, man är utsatt och beroende av all hjälp, och här finns fantastiska organisationer som ställer upp, och Sverige också.
Jag tyckte det var så fint här, Jenny, att du ställde en fråga om kungaparets relation.
Mm. Jag petade in den i slutet
ja.
Av intervjun. Nej, men jag frågade kungen vilken egenskap som är drottningens allra bästa och vice versa. Och det tycker jag vi lyssnar på också.
Din hustrus allra bästa egenskap?
Oj. Nej, men drottningen är ju väldigt, vad ska jag säga, väldigt lyssnande, och Hon tar åt sig och vill väldigt engagera sig väldigt snabbt i olika frågor och människoöden, helt enkelt. Tar åt sig det som, och kanske ibland lite för mycket, så att, för det är mycket att bära. Det finns ju många människoöden som man råkar på här i livet, och det lägger sig på axlarna hela tiden. Så att, men jag brukar alltid säga att man måste ha lite horisont i blicken.
Och drottningen, vad är din mans allra bästa egenskap?
Hans klokhet, hans humor, hans värme. Och det är viktigaste som finns, tycker jag. Så jag är väldigt lycklig lottad, måste jag säga.
Det är väl lite gulligt, tycker jag, att så här, när de får den här frågan så blir de lite så här skrattiga. Lite så här.
Ja, verkligen lite så här, lite fnissigt nästan. Så tycker jag att det är lite roligt när drottning Silvia svarar att hon tycker att kungen är så klok. Att man har också hur han skrattar, ja, i bakgrunden.
Han så här skrattar lite generat.
Ja. Liksom. Verkligen. Mm.
Men också fint när drottningen säger att hon är lyckligt lottad.
Verkligen. Nej, men vilken otrolig resa du var med på där, och vilket otroligt jobb ni gjorde under det här besöket. Och ja, måste ha varit väldigt mycket känslor inblandat i den här typen av besök.
Ja, och sen var det lite som en sån här sidostory där också, för att det är ju sällan som jag som hovreporter känner nyhetspuls, för att man har ganska så här planerat jobb hela tiden. Men mitt i allt detta, när vi är där i Jordanien, så hamnar ju den här raketen i Polen. Och det blev ju väldigt mycket skriveri om det direkt, att det här skulle kunna vara en rysk raket. Och det, innan man då visste vad det handlade om, så hade jag ju kontakt då hela tiden med nyhetsredaktionen här hemma. Och vi bestämde då att, nej men, utrikesminister Billström är med kungaparet här i Jordanien. Och vi måste få en kommentar från honom.
Så då blev det liksom en annan vinkel lite,
då blev det en annan vinkel
i ditt jobb. Istället för att då liksom ha störst fokus på kungaparet, så blev det helt plötsligt en ytterligare person här.
Ja, men precis. Och vi var då på ett business-seminarium där Billström och kungen var med då. Och det är inte alltid lätt att bara få en kommentar så där. Billströms sekreterare Anna Erhardt, hon sa att nej, men han ger inga kommentarer. Men det är ju mitt jobb att försöka få det i alla fall. Det är oerhört viktigt. Det handlar om säkerhetsläget i Sverige och vad som händer i Europa. Och jag kan säga så här, det var lite turer fram och tillbaka. Jag kan också säga så här, jag är väldigt glad att jag åkte med fotografen Jerker Ivarsson. Han är ju en så här rutinerad krigsfotograf. Och han lärde mig en hel del på den resan om hur man tar sig fram genom säkerhetskontroller och stängda bommar och så vidare. Och tyvärr var det ju så att Billström vägrade ge en kommentar. Och där kan jag också se, där kan jag se skillnaden då mellan Billström, han är ju nybliven utrikesminister, och kungaparet i skillnad i tillgänglighet. Mm. De har ju totalt olika roller, det är svårt att jämföra. Men det är som alla mina politiska kollegor, eller de, mina kollegor här på Aftonbladet som jobbar med politik dagligen, ser ju också den här skillnaden att den nya regeringen vill inte prata med medierna. Helst aldrig. Så det, men det var lite nyhetspuls.
Det var lite nyhetspuls mitt i allt.
Mitt i allt. Mm.
Och även kronprinsessan Victoria är ju faktiskt i detta nu på en resa när vi spelar in det här avsnittet onsdagen den 23 november. Då befinner sig kronprinsessan i Kenya. Och hon är inte där ensam, utan hon är där tillsammans med kronprins Håkon. Och de här två kungliga kollegorna och även nära vännerna står ju varandra mycket nära. Victoria har ju själv sagt vid något tillfälle att hon faktiskt betraktar Håkon som, och även danska Fredrik som, sina bröder. Så att det är ju kul att de kan åka på den här resan tillsammans. Och kronprinsessan höll ett tal igår tisdag då hon berättade bland annat att sist kronprinsessan Victoria och kronprins Håkon var på en officiell resa tillsammans, så var det, ja, men det var ombord på en isbrytare i Arktis. Citat: en lite annorlunda miljö än den här, men lika spännande, slutcitat.
Jag kommer ihåg den resan, även om det är 13 år sedan. För det utmynnade faktiskt i en bok sen som Victoria, Håkon och Fredrik skrev tillsammans. Den står fortfarande i min bokhylla där hemma. Det är också så fint att se att det här intresse som de har för miljö och klimat, det har de ju haft så länge. Och på den här resan då så kommer ju kronprinsessan Victoria tillsammans med den norska kronprinsen delta i ett 4 dagar långt besök i Kenya som arrangeras då av, häng med nu, FNs utvecklingsprogram, förkortat UNDP. Och då ska man veta att Håkon, han har ju varit UNDPs ambassadör sedan 2003, så det är väldigt, väldigt lång tid.
Ja, verkligen.
Och hans fokus då ligger då på att bekämpa global fattigdom. Men Sara, kronprinsessan Victoria har ju ett helt annat fokus på detta.
Ja, kronprinsessan var ju en av FNs ambassadörer för de globala hållbarhetsmålen 2030, och det var mellan 2016 och 2019. Och det här uppdraget avslutades ju 2019, men kronprinsessan kvarstår ju som, ja, men som ambassadör emerita och fortsätter då att fokusera på havs- och fiskefrågor. Så hon har ett väldigt stort engagemang i de frågorna.
Mm. Och tillsammans då så ska de genomföra en rad olika fältbesök där UNDP visar då hur de arbetar i frågor som gäller till exempel avfallshantering. Jag tror de besökte en sopstation faktiskt.
Ja, men det igår. Såg vi bilder på igår när de var där tillsammans.
Och så ska de också se hur man bevarar då biologisk mångfald. De ska kolla på ekonomisk utveckling i landet och även demokratifrågor. Jag tror också ett fokus ligger på kvinnligt ledarskap. Mm. Om jag minns rätt.
Ja. Precis, så att det är många olika punkter och fokusområden under de här dagarna som de då är i Kenya tillsammans. Och i sitt tal på kvällen när Victoria besökte den svenska ambassaden så sa hon bland annat så här: det har faktiskt gått hela 13 år sedan jag var här i landet senast. På den tiden har det hunnit hända enormt mycket. Jag tänker till exempel på reformer för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, ett växande entreprenörskap och nya lösningar för att skydda den biologiska mångfalden. Slutcitat.
Ja, vad fint tycker jag.
Mm.
Men det är också så konstigt vad tiden går snabbt och hur man uppfattar tiden. För 13 år sedan då, som hon nämner här, då var jag med Victoria i Kenya. Och det var första gången hon var där på jobb, men hon hade ju varit där med familjen på semester 3 gånger tidigare. Och jag minns det som ett väldigt speciellt besök. Och det pågick ganska länge om jag minns rätt. Bland annat då så invigde hon en skola mitt ute i landsbygden. Gundua School i Exleva. Och jag minns att vi skumpade dit liksom i så här typ jeepbilar timme ut och timme in för att komma dit. Kan varit så att kronprinsessan faktiskt flög med helikopter eller flyg, jag minns inte riktigt. Men vi andra liksom i gruppen, vi skumpar runt på de här, i de här bilarna. Man glömmer det aldrig, det är ändå väldigt speciellt. Och Victoria själv då, hon sa, när hon då kom fram till den här skolan, ja men tänk dig liksom, det är så bara grusvägar, det är lite speciellt landskap, lite så här, vad heter det? Alltså det är bara så här små buskar med gräs och så är det så här dammiga vägar. Och då kom hon där i en jättefin gullig klänning och klackar. För det var ändå, det var så officiellt den här invigningen. Men det var ju svårt att kanske gå riktigt bra i klackar där, hur som helst. Då hade de här barnen skapat en egen sång till henne. Och jag minns inte melodin längre, men liksom texten var så här: "We love you, we need you, you are a beauty, we welcome you." Och så höll hon på sig hela tiden, gång på gång på gång på gång.
När kronprinsessan gjorde entré till den här skolan.
När hon gick fram mot skolan, vet du, så här dansade liksom, gick bredvid henne, så sjöng de där hela tiden.
Vilket välkomnande.
Ja, det var nog väldigt speciellt.
Och där var du med då, så att du liksom hörde allt det här live, visst, så att säga.
Ja. Mm. Och jag var faktiskt tvungen att gå in i min gamla blogg, hovbloggen.
Åh, vad man saknar den, Jenny.
Ja, men jag hinner inte skriva där längre. Men då, jag var tvungen att gå in och se liksom vad som hände där. För minnet bleknar ju liksom.
Mm.
Men redan då, hon fokuserade mycket på klimatförändringar. Och hon höll ett tal i Nairobi som fokade väldigt mycket på det. Och med en grej som jag minns så himla väl. När hon skulle besöka exportrådets lokaler i Nairobi, så utanför där så stod det en dansgrupp med masajer. Alltså masajer, de är klädda ofta i så här röda skinken. De kan hoppa väldigt högt, så här jättehöga hopp. Och de är otroligt vackra. Och väldigt så här, man kan känna rytmen liksom. Och så bjöd de upp då kronprinsessan till att delta i den här dansen. Och tro fasen, klart att hon började dansa med dem. Och jag minns att jag tänkte då att det är en rätt skön framtida drottning som vi kommer få. Inga problem för henne. Hon ställer sig med dem och dansar. Hon är dessutom bra på att dansa.
Mm.
Hon hoppade ju inte de här höga hoppen som hon gjorde såklart. För det är också lite så här manligt, så här masajerna gör det liksom. Men det var min tanke då liksom, för 13 år sedan. Att, ja, men det här.
Och nu 13 år senare så är hon tillbaka på samma plats. Fast nu också ihop då med kronprins Håkon av Norge.
Precis.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vi måste ju prata om Storbritannien. Vi kan inte ha en podd utan att prata om Storbritannien, Sara.
Nej, men det går inte. Var det inte för... Ja, men förra veckan hade vi frågepodden och veckan innan det så hade vi ett vanligt avsnitt.
Ja.
Då var det till och med en lyssnare som skrev till oss på Instagram så: "Jag saknade Storbritannien och veckans Harry och Meghan." Så att den här veckan kommer det. Ja, men sedan kung Charles tog över tronen efter drottning Elizabeth så har det pratat väldigt mycket om att han önskar att slimma ner kungahuset. Som ni vet så i Sverige tog ju kung Carl Gustaf beslutet 2019 och föregick då den KU-utredning som tillsattes gällande apanaget. Under hösten har vi sett hur drottning Margareta av Danmark tagit ett beslut gällande yngsta sonen prins Joakims barn. Och nu senast så såg vi hur det skedde i Norge där prinsessan Märta Louise inte längre representerade det kungliga huset. Och i Storbritannien så, ja men det är välkänt att kung Charles likt de nordiska länderna vill minska på antalet titlar inom kungahuset. Dels för att tydliggöra vad som kan förväntas av vem och även som en del för att dra ner på omkostnaderna.
Ja, är det här viktigt? Jag har ju en åsikt. Jag vill höra din åsikt. Så här.
Men min åsikt är att det absolut är viktigt. Det handlar ju om att behålla ett förtroende. Om man tittar på i Storbritannien nu så är ju kungahuset ganska så ifrågasatt efter drottning Elizabeths död, och det har ju dels att göra med att kung Charles inte alls är lika populär som hans mamma. Det är svårt att ta den rollen efter henne, men också liksom att man, alltså det är ju så stort kungahus, det är ett sånt dyrt kungahus om man kan säga så, och där måste man ju faktiskt vidta åtgärder, särskilt om man blickar ut liksom i världsläget och den ekonomiska krisen också som vi befinner oss i.
Ja.
Vad anser du?
Ja, men totales, precis som du sa det. Och just den här ekonomiska biten, den drivs ju ofta fram av massiv kritik ifrån folket, landets folk. Varför ska man betala för en växande kungafamilj? Det kommer barn, det kommer barnbarn i massvis. Och då har ju det här blivit ett sätt för sittande regenter att bibehålla, som du pratar om, jätteviktigt förtroendet. Man skalar av. Man ser till att alla vet vilka och hur många som ska representera kungahuset och vilka som får ta del av pengarna. Helt naturlig följd. Inga konstigheter alls, tycker jag.
Ja, men det är en fråga som diskuteras, och vi får ju se vad det kommer att landa i. Men kung Charles önskan om att minska antalet titlar inom kungahuset kan ju faktiskt bidra till att han kommer att bryta mot det löfte som hans föräldrar gett yngre brodern prins Edward.
Ja, det är faktiskt spännande, för det är ju så här att när prins Edward, ni som lyssnar vet säkert vem han är, det är Edward och Sophie som alltid blir skickade på kungliga bröllop till exempel, så de var här på kronprinsessans bröllop 2010. Hur som helst, när prins Edward gifte sig då med Sophie 1999, då fick han en gåva i form av ett skriftligt löfte från sin mamma, drottning Elisabeth, och sin pappa, prins Philip. Och där skrev de att prins Edward skulle överta titeln hertig av Edinburgh den dag som prins Philip dör. Mm. Men han har ju fortfarande inte fått den. Och en källa nära hovet säger till Daily Mail att det inte är rimligt att tilldela Edward den här titeln, hertig av Edinburgh, eftersom då kungen vill minska titlarna inom kungahuset. Och det är ju en ärftlig titel. Så den dag som prins Edward i så fall dör, då går den vidare till hans son, James Viscount Severn. Det är en väldigt krånglig titel.
Det är en väldigt
jag vrickar tungan varje gång jag säger det.
Jag med.
Sonen heter James och han är då Viscount Severn. Något som enligt källan då ska ha varit en bidragande faktor till att Edward gick med på att hans barn inte tilldelades titlarna prins och prinsessa var just det att han då visste att det skulle komma en
titel senare,
liksom. Edinburgh.
Ja. Ja. Men nu verkar det alltså som att Edward inte kommer att tilldelas den här titeln. Och källan då, nära hovet, tror istället att kung Charles kommer att behålla titeln som hertig av Edinburgh själv, men inte använda den.
Mm. Men vill han bryta sin mammas och pappas löfte?
Jag har så himla svårt att se.
Det där är
se.
Heligt i kungliga familjen.
Ja, det är ju det. Och det var faktiskt roligt, för jag läste mycket så brittisk media om just det här igår. Och det var flera som hade liksom en omröstning då på sina liksom sajter. Så här, ja. Tycker du att kung Charles ska ge alla? Alltså det var väldigt stor majoritet som tyckte att titeln skulle tilldelas prins Edward.
Ja.
Det kan ju också faktiskt komma att bli så att om kung Charles vill att inte göra det, kanske hans popularitet faktiskt kan minska något. Jag vet inte.
Och
det
måste ju vara
olika läger där.
Det måste ju vara så himla jobbigt att hela tiden ha detta i åtanke. Mm. Om jag gör si, hur påverkar det förtroendet för mig? Om jag gör så, hur påverkar det folkets kärlek till mig?
Ja, men
så otroligt slitsamt att hela tiden gå och tänka på det där.
För andra sidan då, om han följer mamma pappas löfte och även då vill behålla den här goda relationen med sin bror,
ja,
då betyder det att titlarna för prins Edward och grevinnan Sophies barn, i alla fall sonen där då, den går ju inte att kapa längre fram, utan det är ju en titel som då
den
kommer att gå i arv och pågå.
Och den grenen kommer ju växa sig långt åt sidan, långt ifrån kungahuset, ju fler
och väldigt
barn
långt ifrån kronan också.
Visst.
Så att vi får se vad kung Charles landar i när det kommer till den här titeln. Men det är väldigt mycket snack om den just
nu. Alltså jag unnar ju gärna prins Edward den titeln, men när man tänker då den logiska följden så låter det helt bizarrt att Duke of Edinburgh ska så här vandra långt bort utifrån kungahuset.
Mm.
Ja, det blir ju omöjligt för honom med den. Ja, vi får se hur
vi
det
följer det och håller er uppdaterade, såklart. Mm.
Men kung Charles, han ville ju göra fler stora ändringar. Och det handlar om skandalprinsarna Harry och Andrew.
Mm.
Kung Charles ska då ha begärt att parlamentet justerar Regency Act. Alltså Regency Act är ju, det är liksom den här regeln som då reglerar vem som agerar tillfällig riksföreståndare. När till exempel kung Charles är sjuk eller om han är utomlands, då är någon annan som får kliva in och ta hans uppgifter. Och enligt källor då till brittiska medier så vill då kung Charles att Regency Act ska ändras så att han kan utse ytterligare två councillors of state, alltså tillfälliga riksföreståndare får man väl säga då.
Ja, och kung Charles önskar då att utse sina syskon prins Edward och prinsessan Anne om parlamentet då beviljar det. Och kungens önskan sägs ju vara ett försök att liksom åsidosätta prins Andrew, som idag är en del av det här, trots att han inte längre är en arbetande medlem av kungafamiljen.
Och enligt källan så ska kungens önskan ha gjort prins Andrew väldigt frustrerad, och jag menar att det liksom återigen tydliggjort att hans liksom comeback, som han så gärna vill göra in i den här kungliga värmen, är i princip omöjlig.
Ja, men som ni vet så stängdes ju prins Andrew ute i kylan 2019. Han lämnade alla kungliga uppdrag, och det var efter att Virginia Robert Jeffrey anklagade prinsen för våldtäkt. Hon var ju endast 17 år gammal då, som var ju minderårig. Och det handlade då om kopplingen till Jeffrey Epstein, den här dömda pedofilen och miljardären som var Andrews gode vän, och han som då såg till att Virginia och Andrew träffades helt enkelt.
Jo, den här långa rättstvisten slutade ju med en förlikning mellan Andrew, och han betalade en stor summa pengar till Virginia och till hennes välgörenhetsorganisation som stödjer trafficking-offer. Och med anledning då av rättsfallet så tog drottning Elizabeth ifrån Andrew alla hans militära titlar och kungliga beskyddarskap. Men som sagt, han har ju trots allt det här fortsatt vara en del av de här tillfälliga riksföreståndarna, tillsammans då med drottning Camilla, prins William, prins Harry och prinsessan Beatrice. Och det låter ju lite så här spretigt när man tittar på de här namnen, men det har ju att göra då, om man tittar i den brittiska tronföljden, så är ju det här det naturliga ledet.
Det är de som kommer efter...
efter varandra.
Ja, precis.
Men nu vill alltså kung Charles ändra det här så att prinsessan Anne och prins Edward flyttas upp. Och då kanske tar prins Andrew och prins Harrys plats, i och med att ingen av dem längre är en del av det kungliga huset. Så det vore väl rimligt.
Man känner ju att det kokar under ytan här på något sätt. Jag tror vi kommer stå inför många stora förändringar. För kung Charles är ju ny sittande regent. Han kommer såklart sätta sin prägel på kungliga huset. Och det ska bli spännande att se vad han gör. Och det här är ju då en viktig del i det.
Ja, men verkligen. Och tittar man sedan en generation ytterligare, så har man ju redan nu förstått att även prins William, som ändå kommer att bli kung, är väldigt intresserad av att just slimma ner, se över hur det kungliga huset ser ut och att verkligen göra skillnad mellan det kungliga huset och den kungliga familjen. För det är omöjligt att de ska vara exakt samma sak. Det går ju inte. Nej. På lång sikt.
Det här leder oss fram till veckans Harry och Meghan. Ja, ni har säkert hört det eller läst det på sociala medier, men prins Harry och Meghan har tilldelats utmärkelsen Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award. Det är ju ett pris de har fått för sitt arbete mot rasism, psykisk hälsa och andra initiativ för social påverkan genom sin organisation Archwell Foundation.
Och Kerry Kennedy, som är ordförande för organisationen Robert F. Kennedy Human Rights, skrev bland annat att paret alltid har stått för sin vilja att förändra. De har protesterat mot systematiska rasismen och visat ett livslångt engagemang för att bygga starka och rättvisa samhällen, främja den globala dialogen gällande psykisk hälsa och förespråka en bättre värld både online och offline.
Alltså det är en väldigt tjusig beskrivning.
Ja, men verkligen. Och paret kommer då att ta emot det här priset på galan som hålls i New York den 6 december. Men som alltid när det gäller Harry och Meghan så har ju det här beslutet att tilldela paret priset mötts av en enorm kritik, måste man ändå säga.
Ja, den här politiska kommentatorn Niall Gardner skriver bland annat på Twitter att det är löjligt att tilldela Harry och Meghan det priset. Han skriver även att kung Charles borde frånta paret deras titlar omgående. Och författaren Douglas Murray sa i en intervju med Sky News att han önskar att paret inte accepterar en sån här utmärkelse och istället överlämnar den till människor i världen som faktiskt gör skillnad på riktigt. Och så sa han så här: det är arbete som Sussexarna låtsas göra. Och det här är ju, alltså på något sätt så får ju Harry och Meghan hela tiden genomslag i världspressen. Men från det att de själva pratar på om hur duktiga de är och hur mycket välgörenhet de gör, till att verkligen titta på vad de gör. De har ju inte jobbat så många år med välgörenhet än så länge. Det finns ju, jag är ju kritisk till det, för jag känner att det finns ju otroligt många duktiga människor som har jobbat år ut och år in med att hjälpa andra människor inom exakt samma ämnen, som kanske är värda det här priset mer.
Men precis som du sa där, just att de får en sån genomslagskraft alltid i media. För det är också en väldigt stor diskussion som pågår just gällande det här priset. Att det är många som menar att har de tilldelats priset bara för att organisationen i sig kommer att få en sån stor global uppmärksamhet när man då börjar på skriva om, eller vi sitter här i Sverige nu och pratar om att de har tilldelats priset. Det blir ju så. Att man menar då att är det därför de har fått priset? För att ni vill skapa...
För att organisationen vill ha uppmärksamhet.
För att ni vill skapa en uppmärksamhet, någon stark PR kring det här. Och det blir också då fel, för precis som du säger finns det ju så många människor i världen som har arbetat så länge och så hårt för att vilja skapa förändring.
Jag menar, det där är ju PR-mässigt skulle det vara ett smart drag av en organisation att göra på det viset. Sen vill man ju inte, man vill helst inte tro att organisationer är så cyniska.
Nej.
Men det är klart att ja, det finns en möjlighet att det är så. Men framförallt så tycker jag man ska ifrågasätta det här paret, vad är det de egentligen har bidragit till? Det måste ju kunna gå att få rapporter och liksom se vad har det blivit för resultat av deras arbete. Det är väl det som är mest intressant.
Mm.
Det finns andra, säger jag.
Ja, men det blir spännande att se den här. Jag tror inte att vi kommer att höra mer om det här priset i och med att prisutdelningen är där 6 december. Mm. Så att vi har nog inte pratat klart om det ännu.
Sara, det närmar sig jul.
Alltså jag är så pepp på jul. Har du julpyntat den?
Nej, det är ju första advent på söndag. Men jag har lovat min son att vi ska börja på fredag.
Ja.
Men jag har sett att folk har börjat. Har du börjat?
Nej, jag har inte kommit så långt, för att jag är ju väldigt pedant som du vet. Så jag känner att innan allting ska upp, då måste det vara en sån rejäl julstädning. Och jag har inte fått in den här rejäla julstädningen i mitt schema än.
Jag fattar.
Städa först, sen. Men innan söndag måste ju det här ske.
Ja, gud ja.
Ja.
Alltså jag har ju sett grannar som har satt upp ljusstakar och sånt redan. Det är ju mysigt. Det kom ju väldigt mycket snö också, så man fick ju lite feeling. Lite mysfeeling liksom.
Nej, men det är inte långt kvar till jul, och vi börjar prata lite om kungligheterna. Ska fira jul i år.
Mm.
Och det här blir faktiskt första julen för kung Charles att då stå värd för när kungafamiljen då traditionsenligt samlas på Sandringham för att fira jul tillsammans. Det har ju tidigare varit drottning Elizabeth som stått värd för det firandet. Och det här är en tradition som sträcker sig väldigt långt tillbaka. Och drottning Elizabeth, hon har ju firat många jular där, men firade sina sista 2 jular på Windsor Castle under coronapandemin. Men nu är det så att enligt Daily Mail så ska kung Charles ha bjudit in då Harry och Meghan, men paret ska då ha tackat nej till att fira jul med familjen.
Varför det? Varför tror de gör det? Det är jättespännande. Om det nu stämmer då?
Om det nu stämmer, ja, men jag tänker att dels så var de ju i Storbritannien en väldigt mycket längre period än planerat i september.
I samband med begravningen?
Ja, och i samband då med veckan innans besök där när de skulle närvara vid olika välgörenhetsevenemang som sen blev då flera veckor i med drottningens död och begravning och allting. Men det är klart att direkt när man får den här informationen så börjar man återigen prata om den här sprickan i familjen, att de inte kom överens och så vidare. Vad tror du?
Jag tror det ligger jättemycket i det. Det här är ju, alltså det de har gjort mot resten av sin familj, pratat illa om dem i världsintervjuer med Oprah Winfrey, om att de är rasistiska och hovet är slutet och kallt och att de inte fått hjälp. Och, ja, men Harry har också pratat väldigt mycket illa om sin pappa. Jag bara undrar, hur ska man läka en sån relation? Då kanske att dundra in till ett julfirande kanske inte är det bästa plåstret just nu. Det kanske finns en annan lösning innan man firar jul tillsammans.
Ja, men inte heller att förglömma att vi faktiskt nu väntar på prins Harrys biografi som kommer att släppas i januari, strax efter jul där.
Då kanske man inte vill liksom, då kanske man inte vill tillbringa julen i någon så här tillkämpad glättighet för att några veckor senare släppa en bomb om
jag
familjen.
Jag tror inte att han ger familjen ett signerat ex på
julafton. Nej, det tror inte jag heller.
Nej.
Men prins William och Kate, de har ju tackat ja, och de kommer delta i julfirandet och den här traditionella gudstjänsten i Sankt Mary Magdalene kyrka då på juldagsmorgonen.
Men det är ju väldigt intressant det här med kungliga jultraditioner tycker jag. Så vi måste prata mer om det i ett kommande avsnitt när vi närmar oss julen ännu mer.
Absolut. Mm. Och det jag tänker på när vi pratar om julfirande och kungliga familjer, det är också hur ska det gå i den danska kungafamiljen? Kommer ni ihåg? Det var inte så länge sedan vi pratade om det här titelbråket. Drottning Margrethe meddelade att yngsta sonen, prins Joachims barn, alltså hennes barnbarn, ska inte få behålla sina titlar efter nyår. Så 2023 är de titellösa, de får inte heta prins och prinsessa utan de är greve och grevinna istället. Hur som helst, det här ledde ju fram till ett 7 jäkla bråk i världspressen får man ju säga. Det visade sig att Margrethe hade ju inte förankrat det här beslutet hos prins Joachim Och de ställde sig ju och pratade öppet om sin sorg och besvikelse.
Ja, men det skapade ju verkligen starka känslor. Både prins Joakim, prinsessa Marie och grevinnan Alexandra öppnade upp sig i media. Prins Joakim sa ju bland annat att han bara fick 3 dagars varsel. Så att det var ju väldigt infekterat.
Mm. Och grevinnan Alexandra, det är hon som är mamma då till Nikolaj och Felix.
Ja, precis.
Men de är ju skilda.
Ja.
Marie är nya hustrun. Drottningen höll ju fast vid sitt beslut. Hade en enad front där också med kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary. Hennes anledning till att ta bort titlarna, det var ju att barnbarnen ska kunna forma sina egna liv utan att begränsas av den särskilda hänsyn och de skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset innebär. Det var liksom den förklaringen då.
Ja, och vi har ju fått väldigt mycket frågor kring så här, hur är status nu inom familjen? Vi vet ju där strax därpå så hade ju drottning Margrethe ett samtal med sin son i alla fall. Men sen har vi faktiskt inte sett så mycket mer fram tills nyligen då vi såg faktiskt hur familjen återförenades.
Ja, förra helgen. Mm. För då var prins Joakim och prinsessa Marie med vid firandet av drottning Margrethes 50 år på tronen. Det pågår ju hela året, men det har vissa nedslag här och där. Och då var paret på plats vid ceremonin vid rådhuset. Och då var det ju många som tyckte, ja men vad fint, nu har de kanske börjat läka den här sprickan och bråket inom familjen har kanske lagt sig.
Mm.
Och det får man ju verkligen hoppas. Man önskar ju att de får en härlig och trevlig jul, såklart.
Ja men verkligen.
Men på tal om lyssnarfrågor, det har ju dundrat in en hel del.
Det har det.
Ska vi beta av några?
Vi betar av några innan vi rundar av dagens avsnitt, tycker jag.
Vi har fått en fråga från Emma. Hej, snart är det Nobel och jag undrar vilka kungligheter från svenska kungafamiljen som kommer att närvara.
Ja, äntligen är Nobel efter 2 år av dels inställt firande och en annorlunda ceremoni förra året. Och i år så kommer kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Carl Philip och prinsessan Sofia att närvara.
Inte Madeleine?
Nej, prinsessan Madeleine kommer inte att närvara i år utan representeras istället av de andra i familjen. Lite tråkigt tycker jag.
Verkligen. Nästa fråga ska jag ställa till dig också, Sara, för det här är nämligen din gebit. Det är Lina som frågar så här. Under sydafrikanska statsbesöket som pågår i Storbritannien just nu så kommer Kate, prinsessan av Wales, att vara med vid banketten första gången som prinsessa av Wales.
Mm.
Kommer hon då bära Dianas privata diadem som Diana bar vid bröllopet med Charles nu när hon är prinsessa av Wales?
Nej, det kommer inte att göra. Den här middagen gick ju av stapeln faktiskt igår. Vi spelar in idag onsdag. Vi vet ju att hon faktiskt aldrig kommer att bära det här diademet i fråga Spencer Tiara, eftersom att det diademet som Diana bar vid bröllopet tillhör liksom från början familjen Spencer, och efter Dianas död så återlämnades det till familjen. Så vi kommer ju aldrig se någon i brittiska kungafamiljen bära det, utan det är liksom tillbakalämnat till familjen Spencer. Men vi såg faktiskt en fin annan liten fin detalj apropå just frågan, är lite så här, nu när hon är prinsessa av Wales. För att Kate under dagen igår när de tog emot presidenten på plats i London, så bar Kate en liten brosch på slaget på sin kappa. Det var liksom ett litet hänge, ganska så diskret. Och den här broschen har inte burits av en prinsessa av Wales på 41 år. Utan det var Diana fick den i förlovningspresent av drottningmodern när de förlovade sig 81. Och sen bar hon den vid några tillfällen, både som ett hänge i ett halsband och även som brosch. Och när Diana då omkom 97 så lämnades broschen tillbaka till det kungliga smyckeskrinet. Camilla bar den som brosch 2006 men har inte använt den särskilt mycket, för det blev ganska omdebatterat när hon bar den.
Det känns som det tillhör Diana lite.
Ja men precis, och det var lite så här, för om man tittar historiskt sett så är det bara prinsessor av Wales som burit den.
Så Camilla hade egentligen rätt att bära den?
Hon hade egentligen rätt att bära den.
Men avstod? Avstod,
hon hade några få tillfällen och när de väl bar den så blev det ganska omdebatterat. Ja. Men den här fina, alltså fjäderhänge heter den, jättefin. Så den bar då Kate för första gången igår, nu när hon är prinsessa Wales.
Tänker att det är många saker hon kommer bära eller göra för första gången som prinsessa.
Ja men det är kul, och det här älskar jag ju att gotta ner mig, så att, det kommer vi höra mer om.
Därför kommer jag ställa även nästa fråga till dig.
Jaha.
Det är faktiskt en fråga jag fick från en följare på Instagram. Tyvärr så föll hennes namn bort och jag hittade inte frågan igen, så jag kan inte säga hennes namn heller. Men frågan löd ungefär så här: varför har drottningar och prinsessor ganska ofta små klutschar, heter det va?
Mm, klatsch.
Klatschar.
Klatsch.
Som handväskor vid officiella tillfällen. Alltså det är en väska man håller i handen, den har ingen rem.
Precis.
Över axeln, man håller den i handen. Det borde ju vara mycket mer bekvämt och praktiskt med en handväska som man bär med en rem över axeln.
Ja, så är det ju. Om man tittar till exempel i Sverige så ser man faktiskt kronprinsessan Victoria och prinsessan Maria ganska ofta bära en vanlig väska. Med över axeln, som är lite nättare, inte liksom någonting stort, men rimligare och liksom lättare att bära. Men vid de här lite flottare tillfällena så bär de ju ofta en liten klatsch eller någonting. Och det är precis som de skriver, det är jätteosmidigt att alltid behöva ha den i handen. Men det ska också sägas att det finns ju folk hela tiden i deras närhet som har en större väska med liksom saker och ting som kan komma att behövas. Men det är helt enkelt ett stilgrepp skulle jag säga. Mm. Att det passar oftast bättre att ha den här nätta lilla väskan i de sammanhangen då de bär det.
Mm.
Nu ska jag ställa frågor till dig, Jenny. Det är två stycken frågor från Fredrik som skriver så här. Fråga 1. Hur är det med Marianne Bernadotte? Det var länge sedan man hörde något om hennes hälsa.
Ja, Marianne Bernadotte. Henne har jag träffat flera gånger. Hon är härlig. Hon har varit mycket aktiv i många år. Hon har faktiskt dragit sig undan lite mer från det offentliga livet nu. Hon är trots allt 98. Och jag kan inte säga någonting om hennes hälsotillstånd eller på något vis. Sådär, men mer än att verkligen få hoppas att hon är pigg och mår bra. Men hon är verkligen så här, en härlig krydda i de här publika, kungliga evenemangen. Så att, hoppas vi får se henne igen.
Jag gillar henne mycket faktiskt.
Snygga kläder.
Ja, jag har inte träffat henne i något kungligt sammanhang. Men jag jobbade under många år i en butik på Karlaplan. En klädbutik. Mm. Kan inte säga vilken. Men då var hon ofta inne på besök.
Ja.
Och man fick hjälpa henne ofta då med, ja, med kläder och tycke och smak. Väldigt trevlig och, ja, men karismatisk. Verkligen. Fredrik har även en fråga 2 här. Hur gör kungligheterna med sina kronor när de drar igång till exempel en efterfest vid bröllop eller när kungen fyllde 70? Tar damerna då av sig kronorna när middagen är slut och det är dags för party? Tänker jag att de är värdefulla och lite otympliga?
Ja, de är mycket värdefulla. De är ibland lite otympliga. Men de sitter fast ordentligt i håret. Och de här hårfrisörerna ser till att med nålar och på andra sätt verkligen så här fäster det hårt i håret. Och sen får man dansa försiktigt.
Mm. Man kan liksom inte headbanga.
Man kan inte headbanga. Och sen är det så här att jag såg bilder ifrån, jag tror det var när Carl Philip och Sofia gifte sig, så var det ju stor baluns på slottet. Och där har de öppnat fönstren ut mot borggården. Och då fångades drottning Silvia på bild och hon stod på scenen och dansade med kungen. Det var party, just, kan jag säga. Ja. Det var party. Men då är det så här, det är klart att hon hade diademet fortfarande i håret. Det sitter så pass bra. Sen är det ju så här att det är inte så att drottningen så börjar dansa disco med vilda rörelser, utan det sker ju lite lugnare kanske.
Men också att ta av de här diademen, det är en så stor del av frisyren. Ja, i och med att man bakar in håret så mycket i med nålar, så skulle man liksom ta av diademet så skulle liksom håret vara ganska falla. Pannkaka.
Ja, men verkligen. Faktiskt. Och sen är det lite annorlunda till exempel på statsbesök och galamiddagar och Nobel, för att det är ju ändå så att de avslutas ju, det blir aldrig efterfest på det viset, och på Nobel så dansar inte drottningen och prinsessorna, utan de ställer sig i ett litet avskilt rum, kan man säga, en del av ett rum, och där kan de så här mingla och prata med pristagarna, så det sker liksom inte någon vild dans på något sätt, så att de är det, men de sitter tryggt i håret.
Ja, drottning Silvia har ju till och med berättat att de sitter så bra att hon har varit nära att svimma några gånger, för att de är så otroligt nålade ända in i hårbotten. Så att det är med hög säkerhet man sätter dem på huvudet.
Mm. Här är en fråga från Anonym. Och det här är, vi får ju återkommande såna här typer av frågor därför att ämnet är aktuellt. Mm. Och ämnet är också väldigt så här, man är väldigt intresserad av det här. Anonym frågar så här. Vad händer om en kunglighet kommer ut som transperson? Skulle titeln ändras från prins till prinsessa eller prinsessa till prins? Och skulle de ens nämna det? Och om en kunglighet skulle komma ut som icke-binär, hur fungerar det? Vad händer? Och det här är ju, jag förstår att det är intressant. Men man kan säga generellt säga att de lagar och regler som gäller för hela svenska folket, det gäller ju även för en prins eller prinsessa. Det är inte en chans att det på något vis skulle vara förbjudet eller hemligt eller på något sätt om en kunglighet skulle vara en transperson. Nej, absolut inte. Detsamma gäller. Vi har ju inte varit i den situationen. Man kan ju inte veta på förhand hur man hanterar det. Men grundregeln är, det som gäller för svenska folket, det gäller ju också då för kungligheter. Och det kunde vi ju se, det kunde vi se liksom att när jag ställde frågan till riksmarskalken för några år sedan ifall prinsessan Estelle kan gifta sig med en kvinna.
Mm.
Och han var helt så här, ja, självklart kan hon det. Det finns inga hinder överhuvudtaget.
Nej, men det är glasklart just som du säger att det gäller exakt samma för alla rättigheter och skyldigheter som för alla andra medborgare.
Sen har vi fått en fotbollsfråga.
Ja, det är lite spännande, men det får vi inte särskilt ofta till kungligt.
Nej, det är en flitig lyssnare som har ställt den här frågan. Mm. Och det här är spännande. Vilka hejar den brittiska kungafamiljen på i fotbolls-VM som pågår nu? Både Wales och England är med.
Oj, ja, det är lite spännande det här. Tidigare i veckan så såg jag att prins William och Kate la upp ett klipp på sitt officiella Instagram-konto. Det var ju då ihop med engelska fotbollslandslaget. Men å andra sidan så är ju de numera prins och prinsessa av Wales. Och ska vi gissa att de hejar på båda lagen?
Det tror jag.
Wales var ju senast med i VM 1958 och den här gången så spelar de ju dessutom i samma grupp och kommer att mötas.
Oj,
blir det spännande att se.
Det blir ju superspännande.
Vilket lag de håller på.
Jag tänker så här, nu är ju inte Sverige med i det här VM:et. Men drottningen, alltså vår drottning, hon har ju, alltså hon är både från Brasilien och från Tyskland. Kan det vara så att vår kungafamilj hejar på någon av de lagen kanske?
Ja, men det kan vi väl gissa.
Ja.
Ja. Spännande. Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna att göra det till kungligt@aftonbladet.se.
Och följ oss på sociala medier om du vill ha dagliga nyheter. Var finns du, Sara?
Royalistan.se heter jag på Instagram. Och var hittar man dig?
Också mest på Instagram faktiskt. Kungligt med Jenny heter jag där.
Och jag måste stå ett slag för att jag har börjat med TikTok också. Om det är någon som är TikTokare som lyssnar. Jag försöker komma igång. Tycker det är svårt, men jag heter även Royalistan där. Så spana gärna in mitt konto på TikTok.
Det ska jag med göra.
Ja, men gör det. Ja. Det är väldigt mycket, jag känner mig väldigt gammal inne på TikTok för det flyger runt så mycket saker och det är så mycket filmklipp och ljud och effekter.
Sara, du har mycket att leva upp till här, känner jag.
Ja.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Ha det bra, hej!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.